Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenåldersliv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isaksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också. Hej och välkommen till Urban Paleo-podden. Idag har jag bjudit in Sanja Nordström. Sanja, hon är mindfulness-instruktör. Hon är även instruktör i yin-yoga och restorativ yoga. Välkommen hit, Sanja.
Tusen tack, snälla Cecilia. Tusen tack att jag fick vara med.
Ja, men det är ju så intressant. För att idag så ska vi prata om din hälsoresa som du har gjort. Du har Bechterews sjukdom.
Och det stämmer.
Lever nu efter många om och men ett nästintill smärtfritt liv och helt utan medicinering. Så jag tänkte att du ska få börja med att berätta. Du kan väl berätta först, vad är Bechterews sjukdom?
Det är ju en sjukdom, det är en inflammationssjukdom som sätter sig oftast i ländryggen och sen sprider sig oftast till leder, olika leder. Det kan sätta sig i knäna, det kan sätta sig i handleder och det är ju en sjukdom som är ärftligt. Så jag har ju både på mammas sidan och på pappas sida personer som har samma sjukdom. Det är vanligare att män drabbas av det, men jag drabbades också i 30-årsåldern.
Mm. Och det är ju väldigt vanligt att kvinnor får gå odiagnostiserade här. Hur lång tid tog det för dig att få diagnosen?
Jag vet inte riktigt, men jag har ju, då när jag väl började få ont så jobbade jag inom hotell- och restaurangbranschen. Och då gick jag mycket, det var långa dagar, det var kanske inte alltid de bästa skor. Så jag började känna besvär redan 2012.
Ja.
Men då tänkte jag, men jag behöver lite massage, jag behöver stretcha på mig lite hit och dit. Så jag förstod inte före 2016 att jag hade problem.
Ja, du gick i 4 år med problem utan att tänka att du hade problem. Eller du förstod att du hade problem, men du trodde inte att det var något medicinskt som gick att göra något åt, eller?
Precis, jag hade ingen aning. Jag tänkte bara, men bara jag gör så och så, det är vanligt, det är ingenting att bekymra sig. Mm. 2016 förstod jag att någonting var fel, för att gradvis började jag få ont när jag låg och sov.
Mm.
Så jag kunde vakna efter 3-4 timmar och var jättestel. Det var ryggen, ländryggen, som gjorde väldigt, väldigt ont.
Mm.
Men smärtan försvann ju när jag började röra på mig. Och speciellt när jag gick upp och ställde mig i duschen och fick känna varm vatten. Mm. Då försvann smärtan. Så det var ju också lite lurigt. Jag förstod inte att det var någonting allvarligt.
Mm.
Så det tog mig ungefär 6 månader innan jag förstod, men jag kan inte ha det så här varje kväll. Och det började bli värre och värre. Jag kunde inte sova mer än 3-4 timmar. Jag fick ont om jag låg på ryggen. Jag fick ont om jag låg på vänstersidan speciellt. Ja. Så då sökte jag vård.
Mm. Och vad fick du för, vad hände då när du sökte vård?
Det var väldigt konstigt, för att det var nästan sån känsla som att ingen tog mig seriöst. Ingen förstod vad jag pratade om. Jag fick fick en remiss till magnetiken och där hittade de ingenting. Ja. Så de sa, men nej, men det här är ju ingenting. Du får börja cykla, du får börja simma och sådana saker. Mm. Och det gjorde jag. Det hjälpte inte. Så jag var lite envis. Jag gick tillbaka och jag sa, men det här känns inte bra. Någonting är fel. Mm. Men jag kopplade aldrig att det kunde vara samma sjukdom som min pappa hade.
Nej, för din pappa har han den liksom vanliga Bechterew, där man får den här liksom typiska ryggen och krumma.
Precis. Och han har ju inte varit så duktig på att ta hand om sin kropp. Så det har ju bidragit att han har fått andra sjukdomar. Han har blivit överviktig. Hans rygg har pajat helt, så han har blivit förtidspensionär på grund av sin sjukdom.
Mm.
Men det kopplade jag inte att det var samma sak där och då.
Nej, precis. Och det är väl ofta så också att vården inte heller kopplar, i och med att det är mycket vanligare att män får bärsdröv.
Precis.
Så kopplar inte heller läkarna från första början heller.
Nej.
Ofta
Nej.
Kvinnor har att det är just det här som är problemet. Och sen också så, om man inte heller ser i magnetröntgen, den här förkalkningen i kotpelaren som gör den här typiska som de kanske då letar efter. Att det,
precis.
Att man missar där.
Mm.
Att få rätt diagnos.
Och i början ser man inte det på magnetröntgen, har jag förstått.
Nej.
Men som tur hamnade jag hos en väldigt duktig läkare och vi började prata och hon tänkte, men någonting är fel, för jag har varit hos fysioterapeuten, jag har varit lite överallt och det blev inte bättre. Mm. Så frågade hon mig, men hur ser det ut hos familjen, och vi började prata och då kom vi fram, amen, du kan ha en sjukdom som i stort sett resten av din familj. Min pappa, min bror, min moster, min mormor. Så de flesta har ju haft det.
Mm.
Och sen började vi göra lite prover, lite undersökningar. Så insåg de att jag har en inflammation i kroppen. Och då började jag medicineras. Så jag fick medicin i slutet av 2016.
Ja. Yeah. Och hur blev det då?
Det blev mycket bättre på en gång, självklart. Medicinen hjälpte mig. Plötsligt så kunde jag sova 6, 7, 8 timmar. Smärtan var ju inte så jobbig länge. Var kunde fungera bättre. Jag var självklart mer utvilad och det funkade till en början ganska bra. Men sen
vad var det för medicin du fick då? Var det en antiinflammatorisk eller var det antireumatisk? Eller
jag fick någonting som heter Naproxen Milan, 500 milligram.
Mm.
Och det är antiinflammatoriskt och det skulle hjälpa och lindra smärtan.
Mm.
Så det var jättebra. Smärtan försvann. Jag kunde fungera någorlunda normalt igen. Men problemet kom ju att jag fick biverkningar av medicinen.
Ja, och vad fick du för biverkningar då?
Jag fick problem med mage, jag mådde illa och det utvecklades till magsår.
Just det, ja. Mm. Och det är ganska vanligt även med andra sådana antiinflammatoriska mediciner, att det blir just de här mag- och tarmfunktionen. Och,
precis. Och magsår kom ganska snabbt och jag sliter med magsår fortfarande.
Mm.
Så då insåg jag med det här är inte hållbart. Om det kan inte fortsätta så här. Jag vill inte leva så där. Och då hade jag redan börjat arbeta med yoga. Jag jobbade med mindfulness. Jag var intresserad av de olika saker. Och då började jag söka mig till yin-yoga.
Mm. Och berätta, vad hände då?
Ja, jag brukar säga att jag hade ett liv innan yin-yoga och jag har ett annat liv nu efter yin-yoga. Det är helt underbart. Yin-yoga är ju en mental typ av yoga. Det är ju inte den dynamiska typen där man står och rör på kroppen på samma sätt. I yin-yoga antingen sitter man eller ligger i ställningar mellan 3 och 5 minuter.
Mm.
Och det gör att vi jobbar med stretchningen. Vi jobbar efter kinesisk medicin. Vi stretchar medianer i kroppen. Vi jobbar med samma medianer som kinesisk medicin jobbar när det kommer till akupunktur.
Mm.
Så när vi sitter i 3 eller 5 minuters ställningar så stretchar vi vissa delar av kroppen. Och när vi stretchar kroppen så stretchar vi någonting som heter fascia. Eller på svenska bindvävnad.
Mm.
Så när vi stretchar bindvävnader så släpper vi så energi och blodet kan flyta lättare. Så de här fascia blir ju stel när man inte rör på sig. Och har man problem med ryggen som jag har, då blir det inte att man rör sig på samma sätt. Och då stelnar ju den här bindvävnaden. Och när vi mjuknar upp den, så släpper vi smärtan som har bildats i de bindvävnaderna. Så det är en underbar känsla både för sinne och för kroppen.
Och kunde du då känna på en gång, liksom första yin-yoga-passet, att det här hjälper mig i smärtan? Mm. Eller var det en liksom successiv?
Första gången jag gjorde det så gjorde det fruktansvärt ont i hela kroppen. Mm. Men samtidigt som det gjorde ont så kände jag att det var skön ontkänsla. Det var den här stretchning. Det var inte huggande smärta. Och då kände jag, men det här vill jag prova. Och desto mer jag gjorde det, desto mer förstod jag att det här är någonting som är bra för mig.
Mm.
I början gjorde jag morgon och kväll, 2 dagar. Och 3:e dag tog jag paus. Mm. 4:e dagen när jag kom tillbaka så kände jag att kroppen var mycket mer mjukare. Det var lättare att komma ner i ställningarna. Och då förstod jag, det här är någonting jag behöver.
Mm.
Så jag gör yin-yoga nu för tiden dagligen. Jag gör självklart inte alla övningar. Jag gör ju de övningar som jag behöver för ryggen. Och sen utgår jag lite från känsla. Idag. För den här inflammationen sätter sig som sagt i lederna. Den sätter sig i axlar. Man blir ju lite spänd. Så då utifrån de standardövningar som jag gör dagligen. Gör jag lite olika beroende på i vilken form jag känner mig.
Mm. Det är helt fantastiskt att du har liksom fått. Och det är ju ofta så, eller även i den konventionella vården, att det man ger till som råd, det är just fysisk aktivitet.
Precis.
Värme och fysisk aktivitet egentligen. Men då tror jag att kanske de allra flesta inte tänker på yin-yoga som en fysisk aktivitet i den bemärkelsen.
För att jag blev aldrig rekommenderad yin-yoga. Jag blev rekommenderad att simma, att promenera och att cykla.
Mm.
Jag skulle inte gå på gymmet, skulle inte lyfta tunga vikter och ena och andra. Yoga också, vanlig yoga blev jag rekommenderad. Men jag vet inte hur mycket kunskap det finns inom vården när det kommer till yin-yoga.
Mm. Men jag tror att det är en ganska ny form av yoga. I Sverige överlag. Det är nog först i slutet, 2010, efter 2010 som det har börjat utövas yin-yoga i Sverige. Så att det kan nog vara att det är några år till innan vården hinner i fatt kanske. Mm.
Och det är inte bara att jag känner att det är wow. Jag jobbar ju med mental träning, både med offentlig och privat sektorn. Och när jag håller i mental träning på skolan, då är det 100 timmar på ett år som jag får i en kurs. Och då brukar jag var 3:e eller 4:e lektion ta med eleverna till gympasalen och utöva både yin-yoga och restorativ yoga.
Mm, vad härligt.
Ja. Och det är helt fantastiskt att se på ungdomar hur väl de mår av yin-yoga.
Mm.
Så att det är verkligen någonting som jag varmt kan rekommendera till alla.
Mm. Ja, men precis. Alltså, man behöver ju inte ha bättre för att må bättre i kroppen av yin-yoga. Utan det kan ju vara diskbråck eller vilka som helst problem man har i leder och muskler. Som blir hjälpta av yin-yogan.
Precis.
Men har du gjort någonting mer? Yin-yogan är liksom det första som du kan säga att du liksom har gjort för att. Men du har ju nu slutat med mediciner. Är det något mer som du då gör? Det är mindfulness. Och
ja, självklart meditation och det tillämpar jag dagligen. Men jag har ju ändrat mitt liv helt och hållet, vill jag säga.
Mm.
Kosten har jag ändrat om jättemycket.
Mm.
Jag kommer från en familj där mat och umgänge alltid har varit jätteviktigt. Vi samlas ju alltid kring mat. Jag älskar mat. Jag älskar sötsaker. Jag älskar socker och allt det där onyttiga. Ja. Men jag har ju, självklart när jag började med yin-yoga, jag såg ju att det ger effekt. Så ena leder till den andra. Så jag har ju googlat och tagit till mig information. Vad är det jag ska äta för att minska den här inflammationen som jag har i kroppen?
Mm.
Och då äter jag såklart antiinflammatorisk kost. Jag är vegetarian i grund och botten. Och det har ingenting egentligen med min sjukdom att göra. Det är ju mina åsikter och mina värderingar som jag valt att inte äta kött och fisk.
Mm.
Så det finns ju inte i min kost. Men annars utesluter jag socker. Jag utesluter vetemjöl. Mm. Jag utesluter halvfabrikat. Jag försöker göra all mat från grunden. För då vet jag vad jag får in i maten. Och samtidigt som jag pratar så varmt om yin-yoga, vad den har gjort med mig, lika varmt vill jag poängtera att maten har hjälpt mig. Maten har hjälpt en jättemycket. Det är ju, jag äter självklart kakor ibland. Jag äter självklart bröd ibland. Jag tar självklart glas vin ibland, även om det är jättesällan. Jag kanske dricker 5-6 glas vin om året. Så jag undviker socker, jag undviker alkohol, jag undviker vetemjöl och halvfabrikat. Men det händer att jag även får det i mig, självklart. Och då märker jag skillnad på en gång.
Du märker på kroppen? Får du ett skov då, eller blir det?
Jag blir ju tröttare, jag blir ju slitnare, jag känner att någonting händer i mage och jag känner att jag inte är lika rörlig och lika pigg som i vanliga fall. Och när jag har slutat äta de här saker som jag nämnde, så tar det inte så lång tid innan kroppen är tillbaka i balans och jag känner mig som ny människa. Och det kan vara beroende på hur mycket av det här har jag ätit, men mellan 4-5 upp till en vecka. Fyra, fem dagar upp till en vecka så märker jag jättestor skillnad. Och då säger jag alltid till mig själv, men Sanja, sluta äta det där. Det är inte värt. Kolla, det är inte värt det. Men sen glömmer jag bort det, precis som alla andra människor, helt mänskligt beteende. Jag glömmer bort det och sen faller jag på socker och sånt.
Men det är ju helt fantastiskt och också att det är en så snabb återhämtning efteråt. Fyra, fem dagar kan ju vara jättelång tid förstås ifall man mår riktigt dåligt. Men det är ändå, man kan få ganska snabbt liksom kvitto på vad som funkar och vad som inte funkar.
Precis, jag får kvitto jättesnabbt. Jag vet inte om det är så, men som sagt, max en vecka då är jag i form igen.
Nej, men jag har kunder som berättar precis samma sak. Att efter ungefär 4 dagar, då är man tillbaka på banan igen om man har gjort avsteg. Mm. Och det här med kosten är ju jätteintressant. Det finns ju forskning på kostens betydelse för just Bechterew, där man har sett att till exempel eskimoerna, de har ett större anlag för den här genen som gör att man kan utveckla Bechterew då, men det är färre av dem som faktiskt har utvecklat sjukdomen. Och då så har man gjort en studie där med då högdoser av omega-3. Och då fått se att vanliga doser av omega-3 ger liksom ingen förändring, men högdoser av omega-3 har gett liksom en minskad sjukdomsaktivitet. Så det är jätteintressant det här med kosterna. Och då är ju omega-3 är ju antiinflammatoriskt. Så att det är liksom man kan välja att äta antiinflammatoriskt från början också.
Precis. Och då gäller det självklart frukter, grönsaker. Jag odlar en hel del själv. Så under sommaren äter jag från egen växthus. Så jag försöker äta lite säsongsbaserad. Jag äter väldigt mycket baljväxter självklart. Avokado, nötter och alla de här nyttiga saker. Vi har sån tur och vi är så bortskämda att vi har alla de nyttiga saker lättillgängliga i vårt samhälle. Vi hittar dem året runt. Och det är helt fantastiskt att kunna unna sig en sån bra livsstil på grund av att vi har ju allt runt omkring oss. Även om vi inte odlar allt så finns det i butiken att köpa även i december månad.
Ja, det är ju så fantastiskt. Likväl som det finns onyttiga saker i butikerna så finns det ju faktiskt också de nyttiga varianterna också på mat som man kan äta.
Ja, onyttiga finns det överallt, herregud. Jag jobbar ju en del på skolan som sagt och där är ju en yrkesgymnasiet och där har vi bageri. Och det luktar så gott och det smakar så gott så ibland faller jag dit självklart.
Ja, precis. Men det är ju så att är man frisk överlag så gör det ju oftast ingenting att man faller dit. Och sen så blir det lite beroende kanske på hur mycket symptom man får när man testar. Precis. Så blir det lättare eller svårare att stå emot det hela. Men så yin-yoga och även kosten. Har du gjort något mer för?
Jag, akupunktur är det någonting som jag tillämpar ofta. Nu har jag hos en väninna för ett par månader sedan börjat få öron, akupunktur. Och det tycker jag är, det är inte bara att det är skönt, men jag känner att det händer någonting. Och när man går med den här sjukdomen, även om jag verkligen tar hand, vill jag säga, så blir det lite spänningar i kroppen. Det är ju en inflammation som finns där. Det händer att när det är mycket att göra, när man stressar, så påverkas kroppen och smärtan blir ju lite mer tydlig. Med akupunktur och massage så bidrar det också att jag kan slappna av i kroppen, jag kan släppa blockeringar, jag går inte som i en kramp, utan mina muskler får möjlighet att vila. Så yin-yoga, mat, massage och akupunktur. Så du ser, det lutar lite mer mot den här alternativa sidan, det lutar lite mer mot kinesisk medicin, men jag tycker att det hjälper mig jättemycket.
Ja, men det är ju verkligen där det är någonting som du inte har nämnt ännu, det är värme. Och när jag arbetade på ett rehabiliteringscenter i Spanien så hade vi många Bersträv klienter där som kom och hade fått remiss egentligen för värmebehandling. Alltså att man skulle få åka ner och få klimatbehandling liksom, för att det hjälper vid många olika reumatiska tillstånd. Men mycket vid Bersträv just.
Ja. Och det märker jag själv. Det låter kanske konstigt, men när jag är ute i solen och i värme, jag solar inte så mycket längre, men om jag är i solen, i somras var vi i Turkiet, jag bara känner hur det här värme kryper in i kroppen, hur det kryper in i mina ben, hur det gör dem gott, för det är ju skeletten självklart som gör lite ont, det är ju inflammation. Så det märker jag att värme gör jättestor skillnad. Jag är noga att klä på mig varmt. Jag är noga att jag har varmt om fötterna när jag går hemma. Jag är väldigt noga att inte utsätta mig för, hur ska jag säga, utsätta mig för förkylning och sånt på grund av att jag inte klätt på mig.
Just det. Så värme är någonting som du också har, även fast det kanske inte är någonting som man i sin vardag tänker att det är någonting som man gör för sin sjukdom. Men det är ändå någonting som kanske hjälper mera. Det. Och det här med mindfulness då? Är det någonting som du kan berätta mer om?
Jo, men mindfulness handlar ju väldigt mycket att vara medveten, närvaro i här och nu. Mindfulness handlar också mycket om acceptans. Jag tycker att acceptans har hjälpt mig väldigt mycket att acceptera. Jag har ju den här sjukdomen och jag accepterar att jag har den. Jag tycker inte om den. Jag kommer aldrig säga att det var bra att jag fick den. Men när jag väl har accepterat att jag har den sjukdomen har det gjort att jag har ju öppnat min sinne. Jag har ju sökt andra alternativ till den här sjukdomen. Har jag utvecklat så pass mycket och fått hjälp att må bra. Så jag vill inte säga att sjukdomen är bra, men acceptansen, att jag har kunnat tillämpa acceptans, har gjort att jag har fått ny kunskap och kan leva ganska normalt liv med min sjukdom. Och det är mycket av det här att i mindfulness att stanna upp och förstå, vad är det jag känner? Ja, jag känner smärta och jag känner smärta i ländryggen. Till exempel, vad är det du kan göra åt det? Ja, men då kan man göra det och det och det. Att sluta fly från sin känsla och det som du känner där och då. För om jag hade fortsatt leva på autopilot och inte tillämpat min mindfulness i den situation som jag är i, då hade jag bara kanske fortsatt äta och dricka onyttigt. Jag hade inte tagit hand om min kropp tills jag kommit till en situation där det har varit mycket värre. Så mindfulness självklart har hjälpt mig och det hjälper ju generellt i samhället att stanna upp och förstå vad är det som hände, erkänna och se vad man kan göra av det.
Mm. Precis. Man behöver inte ha en inflammatorisk sjukdom för att tillämpa mindfulness och bli hjälpt av det i.
Nej, absolut inte.
Livet. Nej. Och det är någonting som du också hjälper barn och ungdomar i skola och så med.
Mm. Barn, jag jobbar ju i min mindfulness och mental träning börjar jag alltid med självkänsla. Jag försöker att förstå alla runt omkring att självkänsla är någonting som alla vi har inom oss. Den är inte konstant som tur. Den ändras ju beroende på olika händelser i livet. Mm. Och man är
det är en färskvara brukar jag säga.
Mycket bra sagt, färskvara. Och det är ju, om vi vet hur vi ska hantera vår vardag, om vi vet hur vi ska hantera vår självkänsla och vår självförtroende, om vi är medvetna om det, så kan vi hantera livet på ett annat sätt. Mm. För problem har vi haft och problem kommer vi få. Men det är ju med mindfulness vi kan klara det lite mer sansat och med mindre skada.
Mm. Så för att summera lite här nu. Vi har yin-yogan, vi har kosten, vi har mindfulness, vi har massage och akupunktur och värme.
Mm.
Är det någonting vi har missat här nu som du?
Nej, men en god inställning.
Ja.
Men det är ju det röda trådet i allt, att god inställning, att som sagt, problem har vi haft alla och problem kommer vi säkert att få, men det är ju hur vi förhåller oss till de problem, till sjukdomar och händelser i livet, det är avgörande hur saker kommer att bli i slutet.
Ja, det är så sant, att inte gräva ner sig och älta, utan att istället försöka hitta de lösningar som går att få.
Och lära sig förstå, vad är det jag känner? Varför känner jag det så här? Att för varje tanke leder ju till en viss känsla. Och känsla leder till handling. Och jag, när jag jobbar med ungdomar och vuxna, försöker få dem att förstå att det finns ju konsekvens av allt vi tänker, allt vi känner. Och till slut så gör vi någonting. Och det är det jag försöker lära folk att tänka lite mer i mindfulness-väg.
Mm. Mm. Så det är fantastiskt. Men om vi tänker då bättre, det är ju en klassas som en kronisk inflammationssjukdom eller reumatisk sjukdom.
Mm.
Och det vanligaste är ju då att man får den liksom i ryggraden och att det sen blir någon slags förkalkning av ryggen då. Så att beroende på hur långt det går så kanske det, man alltid kommer att ha vissa men eller vad man ska säga. Men jag tänker att ifall man hittar det här i tid och faktiskt så vad tror du om det? Att det går att liksom stoppa upp sjukdomsförloppet och att...
Det tror jag absolut. Jag menar... Jag tror på det för att jag är levande bevis på det. Så det, jag har faktiskt stå här och säga att det kan man göra. Men det är väldigt viktigt att... Jag har all respekt för sjukvården och mediciner. Men jag önskar att medicin och lite övningar kunde, som yin-yoga och allt annat, kunde kopplas. För då tror jag att resultatet blir ännu bättre.
Mm.
Och att man kan stoppa det och leva ett normalt liv med det, absolut.
Mm. Och det här gäller ju för all reumatiska sjukdomar, inte bara Bechterew just det. Men jag tänker att man vet ju inte riktigt vad just Bechterew beror på. Du nämnde att det var ärftligt.
Mm.
Men bara för att man har en gen så behöver det ju inte slå ut. Man behöver inte få sjukdomen för det.
Nej.
Och sen tror jag också att man har sett att rökning ger ökad risk för sjukdomen.
Mm.
Och även hos gruvarbetaren och sånt där tror jag att jag läste att, att de hade ökad risk för. Men jag tror att du ger sånt stort hopp här om att det faktiskt går. Har man reumatiska problem som man inte riktigt kommer till bukt med på medicinsk väg, så finns det andra vägar att gå, att ta till.
Absolut. Absolut.
Och det ena behöver ju inte heller utesluta det andra.
Nej, absolut inte.
Men får man för mycket biverkningar så kan det även vara en idé att testa helt utan. För du klarar dig idag och lever ett helt vanligt liv.
Absolut. Och jag lever ett aktivt liv, vill jag säga. Jag har ju en 5-åring hemma.
Ja.
Jag säger aldrig nej tack till en aktivitet med henne. Jag håller i klassiska yogalektioner. Jag håller i yoga, jag undervisar, jag håller i workshop, jag är ute och går mycket i skogen, jag löper så fort jag kan. Så jag vill säga att jag lever ett väldigt aktivt liv.
Ja.
Och jag tror inte jag hade kunnat göra det utan allt det här som jag har tillämpat.
Mm. Det är helt fantastiskt. Och jag tänker att vi ska börja avsluta lite här, men jag brukar avsluta med frågan om du fick välja bara en sak som har haft mest betydelse för din hälsa här då. Vad skulle det vara? Det känns som att det är flera, men ja.
Det är flera saker, självklart. Men först och främst och grund och botten, det är yin-yoga.
Ja.
Hade jag inte upptäckt yin-yoga så hade jag självklart haft mer ont. Och yin-yoga i sin tur har lett mig till nya insikter och gjort att jag har gjort förändringar i mitt liv. Så yin-yoga i grund och botten, den vill jag aldrig leva utan.
Mm. Och det är någonting som du praktiserar idag dagligen. För
dagligen.
Egen del och sen även undervisar.
Precis. Mm. Klockan 5 på morgonen går jag upp varje morgon, oavsett om det är juni månad eller december månad.
Mm.
Jag går upp, jag mediterar lite och jag gör lite yin-yoga. Och då får jag en underbar start.
Och vad härligt. Och jag kan säga jag precis tvärtom. Jag avslutar dagen med yin-yoga. Jag tycker att det är en sån härlig nedvarvning och avslutning i kroppen.
Precis. Men det händer att jag gör det också ihop med min dotter.
Mm.
Så det händer absolut.
Mm. Men vad härligt att höra om hur du har lyckats bli helt smärtfri. Eller nästan i alla fall helt smärtfri.
Ja.
Och medicinfri. Fastän du faktiskt lider av en kronisk sjukdom som är bättre.
Precis.
Tusen tack för att du ville vara med idag, Sanja. Och jag tänker ifall man vill, visst har du en hemsida där man kan hitta dig?
Ja, det har jag. Det är ju www.mymagiclife.se.
Mm. Och så finns du på Instagram kanske också, va?
Ja, det har jag också där. Det är mymagiclife78.
Just det. Så vill ni följa Sanja mera, så vet ni var ni ska leta efter henne. Tusen tack för att du ville vara med, Sanja.
Tusen tack, Cecilia, att jag fick vara med.
Du har lyssnat på Urban Paleo-podden, stenåldersliv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat. Och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rata den och ge den 5 stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo-podden vidare.